Och nu sitter jag och har det jättebra. Bland annat tillsammans med flicka för första. Och för andra därför att utsikten är jättefin över Erstaviken. Jag är borta i Trintorp på Breviksvägen. Och flickan heter Ellen Ågren.
Ja, det gör jag.
Det här är nästan lika fint som det ställe där du tillbringade dina första 16-17 år.
Nå, inte riktigt, men det är inte så dumt i alla fall. Inte kan jag klaga.
Det stället, Notholmen, den lilla ön vid slottet. Jag tror att åtskilliga 100, kanske 1000 människor tack vare sommarens begivenheter har fått upp ögonen för det. Var du där och tittade på Hemsöborna?
Ja, det var jag förstår. Tänk vad roligt det var. Det var som att se sitt gamla hem befolkat med människor igen. Det var ju som om de hade flyttat ut köket bara en bit utanför huset för alla skulle kunna se.
Tyckte du det?
Ja, tyckte det var så roligt.
Så du satt där och njöt på den
ja, det gjorde jag verkligen. Jag är så glad över att det har blivit lite liv i Notholmen igen. Fast sen kan man naturligtvis ha synpunkter på om det ska vara café där, om det ska gå så mycket människor där och så vidare. Men jag tycker faktiskt att det är roligt att det kommer människor dit och att jag själv också har möjlighet att gå dit när det passar mig.
Ja. Hur var det då? Du föddes för drygt 70 år sedan.
Jajamän.
Och hur var det på Notholmen på 20-talet? Det var lite tös.
Det var ju så enkelt livet på något sätt. Om man jämför med idag. Men jag kanske inte enkelt heller, därför att man måste ju alltid se till att man hade saker och ting själv. Det var inte bara springa och köpa allting. Man måste göra så mycket själv. Mm. Och producera mat och kläder och allt möjligt sånt där, det måste man göra själv.
Man tror ju inte nu, jag blir förvånad, jag hörde det bara för något år sedan, att när jag intervjuade någon annan Tyresöbo som har bott där länge, att det hade bott folk där. Jag trodde det här möjligen hade varit någon sjöbod på den där holmen. Men det var ju inte så, du har berättat för mig tidigare, Ellen, att det var ganska gott om folk på den där lilla ön.
Ja, vi var många. Och vi, när vi skulle äta var vi åtminstone 10 personer nästan varenda dag runt köksbordet.
Det var ganska jobbigt för någon som skötte maten då?
Jajamensan, det fordrar lite planering.
Men vilka var ni då?
Ja, det var mina morföräldrar först. Det var ju de som var arrenderade Notholmen, ja. Fisket och ön då. Det skulle ju vara någon sorts skärgårdsjordbruk eller någonting. Jag vet inte vad det ska kallas, men det var det i alla fall.
Ja.
Och sen var det mina föräldrar.
Ja.
Och sen var det min lilla bror.
Ja.
Och sen hade vi ett hembiträde som hette Vega. Och sen hade vi en fosterson i huset som hette Martin. Och sen kanske mest på somrarna var det väl, men 2 fiskardrängar hade vi ofta.
Jaha.
Och det där blir ju ganska mycket folk i alla fall.
Var det någon gubbe från Konanstorg som bodde ute i höladan också?
Jo, det var så här att min mormor tyckte det var lite synd om den där farbrorn. Han servade dem egentligen när de kom till stan med fisken. Han hade tältet uppe på torget och han hämtade med dragkärran och han sen hjälpte dem lite grann. För det var ju ganska bökigt att komma till stan med fisktransport.
Mm.
Så att när det var sommar och inte säsong där i Konanstorg, då tyckte hon att gubben Lindberg, och jag har aldrig hört vad han hette i förnamn, han skulle komma ut. Men hon var rädd för att han hade löss, så han fick inte ligga inne. Utan han fick ett täcke och så fick han lägga sig i höladan. Men det kunde ju vara rätt så skönt. Vi gjorde det ibland vi också.
Men han fick väl någon matbit i alla fall?
Ja visst, det var ju väldigt viktigt att alla skulle få mat. Det var mormor var mycket mån om att alla skulle vara mätta och...
Vad åt ni? Det var ju en riktigt stor kök det där med 10 personer som skulle ha käk. Din mormor var det framförallt som basade över köksregionerna då då?
Ja, jajamensan. Och hennes stora stekpanna var sån här restaurangpanna. Den var ju varenda dag fylld av fisk kan vi säga.
Morfar var fiskare så du är uppfödd på fisk eller någon?
Ja, jajamensan. Man blir så kvick av det.
Man blir ju intelligent av att äta fisk, är det inte så? Ja.
Och jo, det var ju bara egentligen på söndagarna som vi åt annan mat. Vi fick, på vintern fick vi ofta köttsoppa till exempel till middagen, kött och...
Söndagmiddagen?
Ja, och så och till frukost var det nästan alltid köttbullar, kommer jag ihåg.
Jaha.
Men
övriga 6 dagar i veckan
övriga 6 dagar i veckan var det nog i huvudsak fisk.
Jaha.
Du kunde väl slinka igenom någon fläskbit kanske.
Hur kom det sig att du växte upp hos dina morföräldrar?
Jo, det var så här.
Johan och Annie Karlsson på Notholm.
Jo, det var så att när jag föddes var min mamma så ung. Och de bodde, mamma och pappa bodde hemma hos mormor och morfar. Och de bodde där i ett par år, flera år bodde de där. Ända tills min lilla brorsa var född. Och när de hade fått eget då, skulle flytta till eget, till Lakejvillan i Tyresö då. Då tyckte jag att jag hade det så bra hos mormor. Hon var så snäll mot mig så att jag ville stanna hos henne.
Och det gjorde du?
Och då fick jag göra det.
Var din mamma så ung så hon inte kunde gifta sig ens när hon var med barn?
Ja, nej, det var ju så att man måste gå till kungs om man var under 18 år och de hade inte så mycket företagsamhet tror jag så att de kunde tänka sig det. Det verkar nog väldigt oöverstigligt i alla fall.
Och på den tiden var det ju synd och skam och elände och lite ekonomisk katastrof om man blev med barn för tidigt.
Ja, det var så förstår du.
Ja. Men du trivdes hos dina morföräldrar Johan och Annie Karlsson?
Ja, eller? Jag hade det väldigt bra där hos dem. Jag tyckte så hemskt mycket om dem, verkligen. Morfar han var ju så snäll och han var ju ganska beskedlig och lite tystlåten.
Uh-huh.
Men han var ju alltid, så han räckte en hjälpande hand.
Uh-huh.
Och jag älskar mina morföräldrar.
Vad fick du hjälpa till med som lillflicka då? Hade ni några djur på holmen?
Ja, vi hade 2 kor och vi hade gris och vi hade 20-tal ankor. Inga höns på den tiden, men ankor.
Aha.
De var väldigt trevliga. Och sen, ja, det fanns kalvar som skulle ges mjölk och det var ju... Allt möjligt små arbete fick man ju hjälpa till med och duka och plocka bort och hjälpa till att torka disk och det var ju allt möjligt sånt här.
Men räckte den där lilla Notholmen till för att ni skulle få hö och annat till korna?
Nej, det gjorde det egentligen inte. För att det var ju inte så stora åkerlappar. Men det var noga med det. Man släppte inte ut korna på åkrarna hur som helst utan det skulle slås först. Och sen skulle det växa tillbaks lite grann.
Mm.
Sen fick de ju gå där då. Men längst ut på Notholmen, där kunde de få vara. Det var ju avstängt där så de kunde få vara där. Men det var inte mycket bete där. Men då så sattes de över till skogen och så fick de gå på Kalvnäset fria. Och sen så kom de då till en särskild plats på kvällarna för att mjölkas. Och det gjorde man så här att man tog med sig något gott åt dem på kvällen. Och då visste de att de skulle få någonting så då gick de gärna hem.
Mm.
Annars så kunde det bli ett förskräckligt skenande bland bergen för att hitta dem.
Mm.
Bland på höstarna till exempel kunde de få för sig att de skulle äta svamp. Och då var det inte nådigt ibland att hitta dem. För jag menar, terrängen på andra sidan på Kallnäslandet, den är inte så nådig att ta sig fram i.
Nej.
Och det var inte lätt att hitta dem ibland. Men som sagt, de var ofta snälla och gick då till den där follan som vi kallade för.
Apropå svamp, det sägs att det fanns kantareller till och med i Slottsparken förr i världen.
Ja, det var ett utomordentligt ställe har det varit. I många, många år har vi plockat och på samma ställen jämt igen. Men nu ser jag inte till en enda svamp, pass jag tittar så noga.
Din morfar då, fiskaren på Notholmen, från 1900, när kom han? 20, nej, han kom lite tidigare kanske.
Ja, han kom 1907 till Notholmen.
Ja. Han hade båt med motor bak och sådär, va?
Ja.
Och vad fiskade han för något?
Ja, strömming var ju huvud fångsten kan man säga. Och det kunde ju vara väldigt rikligt med strömming i Kallfjärden. Ända bort till Luraholm åkte vi ofta och la skötarna.
Ut mot Älmora till?
Ja, alltså. Ut mot Älmora till, eller mot Noret till.
Ja.
Och där hade vi flera ställen som var pålitliga. Mm. Och sen fiskar man ju med ryscher och man fiskar med nät och fiskar med långrev och stångkrok och saxar och alla möjliga sorters redskap för att lura de stackars fiskarna.
Vad var det med, ni fiskade väl större fisk än små strömmingar?
Ja, naturligtvis. Då fick man ju, man kunde få braxen och man fick sutare. Mm-hmm. Det var ju en god fisk, fast den var ju lite ben i den. Så.
Mm.
Och sen abborre. Och det drogs not. Och det var ju spännande. När man drog not så fick man ju alla möjliga fiskar i noten.
Det fick jag.
Ja, det var väldigt roligt att se när noten kom i land var det var. Det var som ett lotterispel.
Jaha.
Och då var man påpasslig där och tittade genast om det var något roligt. Det kunde vara någon ål ibland, till exempel.
Jaha.
Och
var det inte? Inga laxfiskar, men gädda då?
Ja, gädda fick vi också förstås. Men det tror jag man fiskar mera på ryscherna på vårarna och på krokfiske då, stångkrok och saxar.
Jag har sett i någon bok, den här boken som kom här om året av, vad heter hon, Fight L.
Ja, du menar den där som vi som minns i Tyresö?
Ja, där du Elin Ågren, och det här låter ju som en riktig fiskhistoria, rövarhistoria, påstår att gäddorna stod så tätt där i vassen vid Notholm så ni kunde ta dem med händerna. Nu får du förklara dig.
Ja, det kan jag visst göra det. Det är så här att när vattnet går upp på höstsidan, när vattnet ökar på höstsidan kanske jag ska förklara det som, så kom de där låga strandlängarna att stå under vatten.
Runt Notholmen?
Runt Notholmen. Och då kunde det vara så att det gick upp stora gäddor och stod och solade sig där på eftersommaren, på höstkanten.
Vad säger du? Och då, solar sig gäddor?
Ja, det gör de fortfarande. Ja. Fast numera så vet jag inte hur det är med strandängarna. Det kanske har blivit så att landhöjningen har förändrat läget lite grann där.
Jaha.
Men jag vet ju fortfarande.
Och då har det gått om gäddor där uppe på ängarna rent i grundvattnet.
Jag vet ju fortfarande att man kan fiska, jag vet inte alls om det är tillåtet, men att man kan lägga ner längs med vassen och sen åker man in och plumsar lite i vassen. Jaha. Just när solen står på vasskanten på eftersommaren.
Jaha.
Och då står gäddorna och solar sig där och så plumsar man lite grann innanför, ror bara fram och tillbaka några tag in i vassen.
Mm.
Och sen kan man gå ta upp näten och
får man
inte en gädda då så är det märkligt.
Alltså, här har vi fått ett smart tips om hur man tar gäddor. Var det på senhöst eller på sensommaren?
Ja, det måste vara på eftersommaren.
Eftersommaren, ja. Jaha. all den här fisken ni fick då, ni hade ju inget fryshus eller ens ett kylskåp där på Nordholmen. Hade ni elektricitet förresten?
Nej, vi hade inte det förrän 1940.
Var det inte mörkt och jäkligt?
Ja. Jo, det var ju ofta lite bökigt med fotogenlampor och annat elände. Så de här karbidlamporna som vi fick under kriget som bara pyste och spottade. Det var inte så roligt. Fast de gav ju mycket ljus.
Det gjorde de.
Ja, så det var ju ändå ett plus med dem då. Ja.
Men vad gjorde ni med fisken?
Jo, fisken den skulle ju till stan. Och då hade ju morfar T-Ford. Så han körde in till stan. Men innan det så... Innan han hade Forden så fick de ju först ro till Viken som det hette. Det var till Årnäset.
Och sen de hemska backarna.
Sen dra på kärra över till Brobänken. Och sen lasta på båten till stan. Och sen gällde det då att det var någon i stan som tog hand om det när det kom in dit. Jag törs inte säga vad den båten gick till någonstans. Nej. Törs att det var Mankbron eller något sånt.
En gång i veckan var de själva där inne och sålde sin fisk.
Ja, det var sen de fick bilen det.
Det var ju inte dåligt att T-Ford, hörru. Det var inte många, många föräldrar som kunde skjutsa omkring sina småflickor i T-Ford. Men du, Ellen Kåglin, du åkte T-Ford på 30-talet.
Ja, alltså. Jag kommer ihåg att när man skulle starta den, det var ju vev att starta den med, så fick man röra på mustaschen.
Vadå?
Jo, det var gasreglaget.
Ja, har du.
Fick man hjälpa till med det.
Aha.
Så att det kom igång.
Jaha. Saltar ni inte ner en del fisk?
Nej, bara strömming. Vi har inte ätit några saltfisk annars. Kanske någon sik kan hända som man fick på höstarna då. Men det var inte
det
så vanligt.
Sik också?
Ja, det fanns vissa ställen som man fiskade sik på. Och det var inte inne i Kallfjärden, utan det var, vi åkte ända ner till Dyvik, en liten holme där utanför Dyvik, där lades det siknät, och likadant i Nordal här borta vid Erstaviken. Men det var inte morfars ordinarie fiskvatten, utan åkte han på andra ställen, så tror jag nog att han fick byta på något krångligt vis med några gubbar som hade de andra vattnen.
Mm. Det påstås att ni till och med fiskade mört, men hade ni 10 katter som behövde käk eller vad då?
Nej, och det låter ju förskräckligt egentligen, man säger idag att man åt mört.
Ja.
Därför att det är ju väldigt mycket ben i den, och det var inte precis så där intressant kanske. Nu när fisken ska vara fyrkantig och köpas i affären.
Ja.
Men att när det var vår och isen just hade gått upp i sundet, för den gick upp ganska tidigt när de började såga, så släppte de i mycket vatten och då blev det strömt, och så blev det liksom en iskant utanför våra sumpar och våra bryggor där. Då la vi nät och så fick vi mört. Och den hade en fantastiskt fin orangefärgad rom, riktigt hård. Och vi kokade den där mörten och så åt vi den kall. Och med någon slags sås som bestod av grädde, ättika och socker och pepparrot, riven pepparrot i.
Det låter ju mycket godare än vad jag trodde mört skulle
göra. Det är inte alls någonting som är otäckt på något sätt. Utan det är bara det att det är så rysligt och ben.
Ja.
Men att vi tyckte ändå att det var ju första tecknet på våren egentligen. Så var det ju den där mörtfisket.
Det var det. Gick du inte omkring Ellen Ågren och som flicka och försökte kränga de där mörten som din morfar hade fiskat upp?
Jo, ibland blev man ju utskickad på expeditionen med cykel och en kartong på. Och då kom vi vid något tillfälle till gamla kuskens. och tanten där, hon sa till min bror och mig att nej, kusken äter inte så dålig fisk som mört. Så då kände vi oss arga på mormor att hon hade skickat ut oss med den där mörten.
Jo, men det är nog den allmänna uppfattningen om mört. Ja. Du bodde ju riktigt centralt, nära till slottet, till markisen och hans söner och alla de här som jobbade på slottet. Det var ju Tyresöcentrum det här, va?
Ja, det kan vi gott säga. Tyresöcentrum, ja, jag skulle vilja säga att det låg vid Prinsvillan dels och vid Karolinahemmet. Ja. Karolinahemmet hade ju flera funktioner i min tid. Det var postkontor, telefonstation.
Mm.
Och kommunalrum fanns det där.
Och så var det där kommunalpamparna satt och diskuterade och bestämde?
Ja, det var det nog faktiskt. Ja, de samlades där lite då och då, men det var väl inte så ofta kanske.
Var du inte heller någon med om att tapetsera om det där fina kommunalrummet? Ja,
det var ju så att en gång nu på slutet när Karolinahemmet stod kvar så tyckte de väl att det var för mycket vägglöss i det, så de brände upp det. Och det kan jag garantera att det var.
Var det på grund av vägglössen? Ja, jag trodde det var någon olyckshändelse med brandkåren.
Nej, jag tror inte det.
Nähä.
Det var avsiktligt.
Vad vet du om vägglössen?
Nej, men jag kommer ihåg då att jag skulle hjälpa till när kommunalrummet skulle tapetseras om.
Uh-huh.
Och då hjälpte jag till där uppe lite grann, och vi skulle riva de gamla tapeterna, för det var väl så många lager på så det måste rivas av.
Mm.
Och då var det så mycket vägglöst där inne så att vi sopade upp dem och gick in och kastade dem i kamin hos Gerda Olsson som bodde där på sidan.
Menar?
Ja, det var hemskt måste jag säga, och hon var förtvivlad. Hon sa: usch, när de inte får vara där inne i det där rummet, då kommer de bara in till mig. Jag försöker hålla dem härifrån, men det lyckas så sällan.
Där ute på Notholmen i det lilla huset med, ni hade någon liten lagård, ni hade dass och sjöbord och sånt. Där fanns inga löss eller? Och
det nej, vi hade faktiskt inga vägglöss eller några sådana där ohyra.
Mm.
Men det var väl mer en tillfällighet, det tror jag, för det fanns ju nästan överallt annars.
Vad minns du mera då om människorna när du var barn och ung i trakten av slottet eller några?
Ja.
De här höjderna, såg man röken av markisen? Vad var han för någonting nere i Rom? Påvens kammarherre,
ja,
och hans tre söner?
Ja, då, det såg vi. Sönerna såg vi mycket av egentligen. Och på somrarna gick de ju alltid ut och badade på Notholmen och till badhuset där ute.
Uh-huh.
Där det var en sån där träbassäng där som man kunde sänka ner. Och sen var det lite solställen med några sittplatser på utsidan.
Mm.
Och inne hade de öppen spis och sen hade de en sån där boxboll som de tränade på.
Det var ett litet gym där ute på.
Ja, det var lite.
Bad och gyminstitution på Notholmen.
Ja, det kan man säga.
Ja. Var de snorkiga eller var de trevliga?
Ja,
pratade de med fiskare och bönder? Som
ja, det gjorde de. Den yngsta sonen, han var mest tillgänglig tycker jag. Åtminstone, och kanske eftersom min pappa arbetade där från början, så var vi ju välkända på familjen så. Och han stannade ofta och pratade. Och sen kanske Johan var lite mer strong så där. Kanske att Claes som var äldst, han hade väl kanske ägnat sig åt uppvaktning av damer i stan, så att han var väl inte så ofta där.
Det var den unge markisen det, va?
Ja, den unge markisen, ja.
Aha. Andra människor då? Rättare och inspektorer, ja. Och fanns det statare?
Det fanns ju statare. Det var ju många som bodde i husen uppe vid parkgrinden.
Aha.
Det fanns ju en statarfamilj där i varje ingång, och någon en trappa upp också. Och då, jag minns ju särskilt en familj, och de finns ju kvar av dem i Tyresö än, tror jag. De hade fått tvillingar uppe på många andra barn som de redan hade. Men de var så glada ändå och sa: "Åh, Ellen, vill du inte komma upp och titta på våra små?" Och då gick jag upp och tittade där, och kan du nu skilja på vilken som är pojke eller flicka, för det var en av varje.
Mm.
Nej, jag visste inte det, men då var det den ena hade fått skära kläder och den andra blåa kläder. Men jag, det var ju för tidigt för att jag skulle kunna förstå det.
Ja, de bor kvar, tror du?
Ja, de finns kvar i Tyresö i alla fall.
Ja. Ja, minns vad de heter.
De heter familjen Danielsson.
Ja. Jaha. Du gick i skola här också då?
Ja då, det har jag gjort. Jag har gått här i skola till och med sjätte klass.
Ja.
Och sen har jag gått ett år i den så kallade fortsättningsskolan.
Ja.
Som var på vintern från 15. Ja, den börjar januari, slutar 15 februari tror jag. För då börjar den andra skolan.
Minns du någon lärare?
Ja då, det är mycket bra.
Det var på 30-talet.
Ja, här, vi hade vår första lärarinna som hette Selma. Hon var ju jättesnäll och söt. Hon verkligen bekymrade sig
om Lundell?
Selma Lundell.
Hon har ju mycket släktingar här.
Ja, det har hon, ja. Och hon var gullig och snäll, och hon bekymrade sig om barna. Och det var inte frågan om, tror jag, att någon skulle komma efter eller något annat. Var ju noga med att de skulle lära sig allt vad hon kunde i alla fall.
Jaha.
Hon var väldigt snäll och rar.
Hade ni någon tidning där hemma på Nordholmen?
Ja, det hade vi. Vi läste flitigt i Stockholms-tidningen.
De prenumererade på den?
Ja.
När kom den på dagen då? Den kom inte klockan 5 på morgonen?
Nej,
som nu.
Det gjorde den inte. Den var postprenumererad, så den kom ju... Då innan bussarna hade börjat att gå, så kom den ju med mjölkbilen, med gårdens mjölkbil tillbaka.
När var det då?
Och den kom ju inte förrän på kvällarna då, så man fick ju springa och hämta den på kvällen.
Jaha, var mjölkbilen borta så länge? Åkte den inte in tidigt?
Ja, men den hade alltid ärenden i stan som skulle uträttas i alla vinklar och vrår. Så det var ju, och de skulle hämta sån här... De hämtade drav, hette det. Det var en biprodukt i något bryggeri. De gav korna det där sen som kraftfoder. Det kom ibland hela lass med.
Ja. Mm. Annat av att läsa där hemma i stugan på Nordholmen eller någon
ja.
Bibeln?
Ja, nej, det var inte någon... Det var ingen... Nej.
Höjdare? Nej.
Det var ingen höjdare hemma hos oss. Det kan man säga.
Och?
Jag vill inte påstå att de inte var kristna människor, för det var de, men de var inte religiösa så.
Nej. Den var kyrkvärd i morfar, va?
Ja, men det var ju inte på det viset att de ägnade inte det ett sånt där religiöst intresse, utan det var mer som en samhällsfunktion eller hedersuppdrag, kan vi säga, att vara kyrkvärd.
Köpte ni inte alls?
Jo då, vi hade alls ibland, och sen, men våran riktiga veckotidning, det var ju vårt hem.
Det var det?
Ja, med serier som Rullerustibus till exempel.
Ja, Rullerustibus. Minns du någon fler sån serie?
Ja, Poetia Johansson kanske stod i den.
Poetia Johansson kanske var med där, ja. Jaha. Det här att morfar var kyrkvärd, och du hade ju nära till Tyresö gamla kyrka, 200-400 meter, innebar det att du satt i kyrkan varenda söndag? Eller?
Nej, det gjorde inte han heller. Han gick dit varannan söndag, förstår du. Och då skulle han kläs upp, och han hade ju lite fumliga, stora fingrar hade han, stora händer.
De var bra att dra not
De var bra att dra not med, men att knäppa knappar var de nästan odugliga till. Så att jag tror att han hade nog
en sån där och elände.
Särkrage, och sen hade han en sån där selvspinder. Kallar vi det, sån där färdigknuten slips med en hake som sattes på en knapp.
Ja, eller någon. Tiden den flyger iväg när man sitter med intressanta flickor som du. Så att nu måste vi nog sluta det här medan novembersolen går ner över Erstaviken. Jag får göra en ny intervju med dig. Tack ska du ha.
Tack ska du ha själv.